Välkommen till Reformera-podden. Det är fredag och det betyder nytt avsnitt. Och nu sitter jag i ett, ja, vackert Falkenberg. Men vackert är det ju oavsett väder. Just nu är det inte det bästa vädret. Men jag tycker att den här staden vid stranden och vid vattnet är vacker. Och med mig så sitter jag på denna fantastiska pastorsexpedition vid Falkenberg kyrka. Så sitter jag med prästen David Ulfsson. Välkommen till Reformera-podden, David.
Tack. Tack, Magnus.
Du, David, vi har ju haft en dag tillsammans här och vi ska ha en hel helg ihop. Falkenberg församling tillsammans med frikyrkorna i stan bjuder in till helkyrklig ekumenisk helg, eller hur?
Exakt.
Och idag har vi varit tillsammans med lite kollegor, präster och pastorer från trakten och talat om helkyrklighet. Vad tänker du på när man säger helkyrklighet?
Ja, jag tänker på just det att kyrkan i sin fullhet och att vi med olika traditioner och fromheter kan vi ha en del i det som är kyrkan, den stora traditionen.
Mm. Och kan berika varandra med våra olika nådegåvor och betoningar. Det var spännande och samtala om detta under dagen och nu ska jag fortsätta samtala med dig, David. Men du berättar lite, vem är David Ulfsson för de som inte känner dig?
David Ulfsson är en präst sedan 2001, präst vid Växjö stift. Har tjänstgjort i Växjö och i Rydaholm i Växjö stift, men mestadels i Göteborgs stift faktiskt. Mm. I Varberg och tidigare i Torestorp, alltså nu senast i Torestorps pastorat som kyrkoherde. Och nu är jag kommunister i Falkenbergs och Skrea församlingar.
Och alldeles färsk här på platsen från 1 februari, sa du?
Det stämmer.
Vad är din första upplevelse av Falkenbergs församling eller Falkenbergs Skrea församling?
Ja, det är livaktiga församlingar. Mm. Och med engagerade medarbetare, många ideella medarbetare. Och ja, spännande kyrkoliv här.
Ni verkar vara ett härligt arbetslag.
Ja.
Och stort pastorat är det också.
Ja, just det. Falkenbergs och Skrea församlingar ingår i Falkenbergs pastorat. Mm. Som omfattar hela Falkenbergs kommun plus Torup.
Just det.
Ja.
Och för den som nu är obekant med geografin, försök förklara var någonstans befinner vi, även om alla borde känna till Falkenberg naturligtvis, men vi befinner oss i Halland.
Exakt.
Och det här pastoratet går då in emot landet mot, nästan bort mot Ullared, va?
Ja, inkluderar Ullared och platser där bortom Ullared. Och det är alltså innanför Varberg kan man säga, så Falkenbergs kommun är ju väldigt geografiskt stort. Så att Torestorp, det var tidigare var grannpastorat faktiskt till Falkenbergs pastorat.
Bara en sån sak att vara präst för Ullared, alltså Gekås.
Ja, det är ett annat område som ansvarar för Ullared.
Men det ingår i pastorat.
Exakt. Det är väl ett av Sveriges största besöksmål.
Ja, spännande.
Där kan vi ha missionskonferens.
Där skulle vi verkligen kunna ha det ena och det andra. Dit åker väl hela Sverige. Alla från GK som hör detta, ni får gärna sponsra podden nu med det här fina utslaget. Du, David, du har varit präst länge. Du har varit präst i 23 år då.
Ja, nu till sommaren.
Ja. Berätta om, hur kom du fram till ditt prästkall?
Ja, det var väl en något som växte fram. På ett sätt så fanns väl frågeställningen ända sedan jag var liten, eftersom jag är prästson.
Just det.
Och de gamla, när jag gick och hälsade efter min far på, kom ihåg bland annat på den tiden det heter ålderdomshem. Mm. På Dalvik i Jönköping, så kunde jag få gå med och hälsa på alla de äldre där. Och då kunde man ju få frågan, ska du också bli präst som din far när du blir stor? Och sådär. Ja. Så under gymnasietiden så fanns det väl med, men då var det en del annat som jag tänkte på, som läsa ekonomi eller juridik eller politik och sånt. Men det blev engelska ett slag innan jag hade riktigt bestämt mig. Mm. Men sen så satsade jag på teologi.
Och vad var det som gjorde att kallelsen vaknade? Är det något speciellt? Har du något speciellt? Var något som växte fram, eller var det någon händelse i livet, eller var någon upplevelse?
Det var nog något som växte fram. Men det är olika förebilder, som min far var en förebild på ett sätt och en annan ingift släkting som var präst. Och en norsk präst som ännu inte var prästvig då, men han hade väl i princip sin tolkhand klar och sådär. Och som jag samarbetade en del i volontärarbete. Som betydde väldigt mycket. Och det var väl på något sätt jag kände. Det är sen en inre personlig kallelse, men också ett sätt att min övertygelse och mina gåvor skulle kunna förenas där på något sätt.
Var studerade du någonstans?
Vid Uppsala universitet och Johanne Lunds teologiska högskola. Och så fick jag förmånen att läsa ett år vid Durham University.
Ah, Durham.
Och St. John's College, Durham.
Just det. Ja. Och visst har du lite fortfarande lite kontakter i den anglikanska kyrkan med lite olika människor som du lärde känna?
Ja, jag försöker upprätthålla dem så gott det går. Ja.
Ja, men fint. Och Johanne Lund, inte minst att du har läst på Johanne Lund, det gör ju att du hamnar liksom i en speciell kategori här, säger jag skämtsamt.
Ja.
Men var du glad för dina hopp på Johanne Lund? Nu.
Ja.
Nej, men i inledningen kan du inte säga något annat.
Nej. Det är jag. Sen det enda som var vid nackdelen var att det begränsade. Alltså, jag hade gärna velat läsa vid Johanne Lund och vid Lunds universitet, teologen i Lund.
Ja.
Men det var ju svårt att förena.
Ja.
Hade det inte blivit ett år i England hade det nog blivit något år i Lund.
Just det.
Men så blev det.
Av allt som studier för präst innebär, har du någonting som du känner bara att det här var fantastiskt att studera? Något ämne, någon kurs, någonting som du skulle vilja fördjupa dig ännu mer i?
Ja, dels Nya testamentet, inte minst Jesu uppståndelse och de här sakerna och de tidiga bekännelsen, men också missionsteologi, missiologi och ja.
Ja, spännande. Du, när man har varit präst i 23 år, då har man ju lite erfarenhet av vad det innebär att vara präst i Svenska kyrkan.
Ja.
Du har varit i större samhällen, du har varit ute på mindre samhällen, på landsbygden. Om du skulle nämna, vad är de stora möjligheterna och förmånerna och vad är utmaningen med kyrkan idag? Då menar jag inte specifikt de platserna för samhällen du har varit, utan man lär ju känna kyrkan inifrån.
Mm.
Vad skulle du säga? Det bästa och det värsta.
Ja, det var svårt. det bästa är väl Svenska kyrkan idag har ju fortfarande liksom en på något sätt en stark ställning bland människor och så. Det som är en utmaning är väl att vi ska vara tydliga med evangelium och med budskapet och att inte skämmas för evangeliet helt enkelt. Ja.
Var som präst, alltså att vara präst är ju egentligen att vara en tusenkonstnär, det har ju blivit det. Man ska kunna möta folk socialt, möta ett sorgehus, du möter ett dopfölje, du har konfirmander, du ska predika. Du ska ibland vara arbetsledare, du ska leda äldre och unga. Vad av allt detta är din favoritsysselsättning eller uppgift i prästämbetet? Är det att predika eller är det att fira mässa?
Ja, just det. Ja, det är predika, undervisa, fira mässa, leda gudstjänster. Men även på något sätt att skapa nya kontakter och det.
Mm.
Och det är väl lite det där mitt intresseområde ligger just i
i missionen och
missionen liksom. och även ekklesiologi, alltså läran om kyrkan och Bibeln och undervisning. Ja.
Ja, men spännande. Då har vi liksom en bild av David Olsson här. Vi ska prata lite grann om att Vi befinner oss nu i kyrkans år. Det är ju underbart. Kyrkan har sitt eget år, en rytm som går mellan stora högtider och vanliga vardagar. Det är lite grann som livet med Jesus. Det är ibland stora fester och händelser och mycket är bara liksom en vanlig ordinary time, som man säger på engelska. Nu befinner sig kyrkan i påsktiden. Hela världen har slutat fira påsk, för de firar på något sätt fram till att påsken börjar. Men vi försöker undervisa världen och säga att påsken har bara precis börjat.
Just det.
Med påskdagen, och vi befinner oss nu i den här tiden som sträcker sig 50 dagar. Vi kan ju tala om att fastan är 40 dagar, men festen är alltid större och längre än fastan. Så nu befinner vi oss i påsktiden, och vi ska diskutera det lite, David, med vad innebär påsktiden för församlingen och vad är vårt budskap i påsktiden? Ibland så riktar vi blicken liksom på andra sidan korset. Vi är på väg mot korset och korsfästelsen, men nu är vi så att säga på andra sidan. Det är inte det att vi slutar tala om korset, men ja, nu ligger betoningen på det fullbordade verket, den tomma graven, uppståndelsen, vet jag, har upptagit dig.
Ja, jag tror att även kyrkan kan bli väldigt mycket bättre på att fira påsktiden och fira påsken och Jesu uppståndelse. Och jag tror att där ligger en brist i västkyrkan, just att vi har fokuserat väldigt mycket på Jesu lidande och på korset och passionsberättelsen. Och vi kan ju tänka i vår tradition när vi har haft passionspredikningar och passionsgudstjänster. Men jag har aldrig hört talas om
påskpredikning.
Nej. Och så vidare. Och det var ju någon bok, var det Niklas Pienso? Det var någon bok som hette 100 dagar med Jesus.
Ja, Niklas Pienso.
Pienso, säger man. Ja. Det ligger en poäng i det. Jag skulle önska att vi skulle hitta dit att vi firar 100 dagar med Jesus. Alltså fastetid från fastlarsöndagen till och med, även om det börjar på askonsdagen, men får få ihop 100 dagar. Ja, fastetiden och påsktiden till och med pingst.
Ja.
Och att påsktiden, dels är det ju proklamationen att Jesus är uppstånden. Graven är tom och mötet med den uppstånden. Men sen handlar det också om att utlägga och undervisa om vad får det för konsekvenser för oss här och nu och för evigheten. Eller rättare sagt, vad har det för konsekvenser för evigheten och vårt hopp om den kroppsliga uppståndelsen och den nya skapelsen. Och vad det får för betydelse för oss här och nu. Vårt hopp och också vår sändning som kyrka, både som enskilda och i gemenskap.
Ja, men det ska vi fördjupa oss lite i, men jag tänkte att jag ska stanna upp vid den här tanken att vi ger det som en utmaning. Jag tror att många håller med dig, David, som lyssnar på den här podden, att vi skulle behöva bli duktigare. Jag har en vän som vi har citerat innan då, kyrkoherde Jacob Smith, som arbetar på Manhattan i New York, och han jobbar just med predikoserier, att lyfta alla, och han har sagt det just att fastan av någon konstig anledning, eller kanske för självklara anledningar, den blir så konkret, den blir så distinkt.
Exakt.
Den skärper vår undervisning, den kallar oss till omvändelse, vi gör lite speciella grejer under fastan. Ja. Liturgin tar en annan skepnad, vi håller tillbaka vårt halleluja. Ja. Det finns liksom olika faser vi går in i passionstiden, då täcker vi för alla ikoner, vi stänger altarskåpen och vi liksom, ja, men det är en gestaltning för både öga och öra och hjärta och hur det händer. Vi skulle behöva utveckla ett program för påsktiden.
Exakt.
Så att vi ger den utmaningen till både dig, David, och till alla lyssnare. Men du, vad är det då som detta mysterium och samtidigt som är hela kyrkans, vad ska vi kalla det för, bedrock och grunden, att just detta att graven är tom. Vad betyder det för oss? Du var inne på det. Ska vi utveckla det lite grann och samtala?
Ja, och det är väldigt viktigt att det är en kombination av att graven är tom och mötet med den uppstånden.
Just det.
Uppstånden, de vittnesmålen. Därför att graven, är tom i sig är ju inte liksom det fullbordade liksom, utan det är ju mötet med den uppståndne.
Precis, skulle det bara vara att graven är tom, då kan det ju vara den här lögnen som spreds att lärjungarna har gravat bort.
Exakt. Och där kan man säga att Gary Habermas är ju en som har talat mycket om det här, och jag är inte så inläst, men han har kommit ut nyligen med sin första volym i sitt magnum opus som heter just On the Resurrection Evidences. Volume 1. Mm. Och när han talar mycket om det, att han har ju sett utvecklingen från 1970-talet, så var skeptikerna väldigt skeptiska. Men nu säger han, de mest skeptiska bibelforskarna, de säger ju att de tror ju ändå på att Jesu lärjungar, de första lärjungarna, var övertygade om att de hade mött den uppståndne.
Mm.
Så att det skett en väldig förändring i hur man ser på det hela.
Mm.
Och en del i det är ju att det är väldigt tidiga vittnesmål. Och det är både ögonvittnesmål och de är tidiga.
Mm.
Det är nyckeln i det hela.
Mm.
Och han menar att de kritiska bibelforskare till och med menar ju att Paulus får åtminstone en upplevelse av att möta den uppståndne. Och det är alltså 2 eller 3 år efter korsfästelsen.
Mm. Mm.
Och 3 år senare har han toppmötet med Jakob, Jesu bror, och Petrus.
Mm.
Så att vi rör oss alltså 5 till 6 år efter Jesu korsfästelse och uppståndelse. Och det är väldigt tidigt. Och så finns det ju de, visserligen är väl Dan är ju visserligen en av de mer konservativa då, kanske ska, men han menar ju att de här tidiga bekännelserna om som vi hittar i Pauli brev och även evangelierna, att de bara liksom formulerade kanske första halvåret, det är liksom omedelbart.
Mm.
Och det är så omedelbart en hög kristologi och en övertygelse om att Jesus är uppstånden och att han är inte bara Messias, utan han är också Guds son. Han är Gud själv som har kommit till oss.
Och förmodligen är det ju så att när Paulus i 1 Korinthierbrevet 15 talar om hela uppståndelsen och hänvisar till vittnen.
Exakt.
Flera hundra vittnen som har sett honom.
Ja.
Så är det ju stor chans att de, några av de vittnena fortfarande lever.
Ja, ja.
Som Paulus skriver.
Ja, ja.
Det är ju samtiden.
Exakt. Och den här uppräkningen av bekännelsen som är där innan han kommer till vittnesgrupperna.
Mm.
Den tror man ju, jag menar, han skriver omkring 50.
Mm.
Men det är ju
tidigare.
Ja, det är ju från åtminstone senaste den tiden då han träffar Jakob och Petrus. Och just det att de bekänner samma sak. Mm. Antingen de, alltså Jakob och Petrus, eller jag.
Mm.
Vi eller de. Det är samma vittnesmål, samma bekännelse.
Mm.
Och det är ju det som får en sån kraft i vittnesmålet, evangelisationen, och som gör att de första kristna var verkligen beredda att ge sitt liv för vad de hade hört och sett. Och det är det jag hoppas på också, att vi som är uppståndelsens folk ska få en ny liksom, förnyad genom en uppstånden kyrka, så att säga, återuppstånden kyrka.
Och det kan man ju också säga är ett skäl till att tro på uppståndelsen, att det är en mycket dålig idé för lärjungarna att komma på och ljuga om detta. För det är ju som att skriva under sin egen dödsdom, va?
Ja.
Alltså att lärjungarna skulle säga, nej men vet du vad grabbar, vi hittar på att han är uppstånden.
Mm.
Och så får vi alla liksom bli korsfästa eller halshuggna eller dödade för det vittnesbördet. Det finns ju, nu har jag glömt hans namn, men en av dem som var del av Watergate-skandalen, president Nixon. Mm.
Chuck.
Någonting. Det är dåligt att vi inte kom på det nu, men han har skrivit böcker om det här och han brukar ju säga, jag vet hur det är att försöka behålla hemligheter.
Ja.
Vi var också 12 män som var involverade och det kunde inte hålla tätt mer än 3 månader. Då sprack det. Här har vi lärjungarna och apostlarnas hela livstid.
Ja.
Och än idag
ja.
Så är det ingen som backar på vittnesbördet om Jesu uppståndelse.
Nej.
Men du, om vi utvecklar det här då, David.
Ja.
Vad gör det för oss att få en rätt förståelse och bekännelse och förkunnelse om uppståndelsen? Vad gör det för oss?
Vad det gör för oss?
Och som kyrkan.
Ja, först behöver vi sätta oss in i så gott det går utifrån de bibliska vittnesmålen om vad är det för slags kropp Jesus har.
Mm.
Och där tror jag N.T. Wright, en stor hjälp, hans bok Surprised by Hope, Rethinking Heaven, the Resurrection and the Mission of the Church. På svenska, den är översatt till svenska, ännu bättre, Hoppet om himlen med nya ögon.
Mm.
Jag tror inte rubriksättaren riktigt läst hela boken på engelska, men i vilket fall, inget ont om översättaren, för det är någon annan som sätter rubriken. Där, alltså hans, det är ju hans populära bok. Han har ju skrivit en del i hans magnum opus, är ju The Resurrection of the Son of God. Men alltså, just att utgå ifrån evangeliernas skildringar om den uppståndne Herren och erfarenheten, alltså att ja, det är en kropp, han kan äta med dem, dricka med dem, men helt plötsligt kan han försvinna.
Ja, samtidigt går han genom stängda dörrar.
Och, precis. Så det är en annorlunda kropp, det är annorlunda nya kvaliteter. Och de, det finns en kontinuitet, de känner igen honom, men det är något nytt med honom. Det är en diskontinuitet också. Och det är ju en oförgänglig, odödlig kropp. Men det är en kropp. Och det antyder någonting i mitt historien om hur vi ska uppstå som honom och då för att bli förvandlade till hans likhet. Och så vi behöver ägna oss åt att studera och sätta oss in i vad är Jesu uppståndelse.
Just det.
Och det är också väldigt märkligt, om jag har tänkt på det nu, att i vår evangeliebok så läser vi inte hela första Korinthierbrevet 15. Det är väldigt illa. De här verserna om som detta oförgängliga ska klä sig odödligt, det finns med. Men verserna innan som anger liksom Paulus profetia om basunen ska ljuda och vi ska alla förvandlas i ett nu och de döda ska uppstå. Det läser vi inte någon gång på alla tre årgångar i kyrkåret. Inte ens en föreslagen vid begravningar.
De verserna.
Och sen inte den avslutande versen heller som drar slutsatsen som är förmaningen. Står därför fasta i Herren mina kära. Och ge ut er helt i arbete för Herren. Det ni gör i Herren ska inte vara förgäves. Nu var det inte helt ordagrant till 2000, men
där har du konsekvensen
av. Ja, precis. Ja. För det är inte förgäves. För det vi gör här och nu i Herren. Det ska Gud ta vara på, för den andra gången han skapar allting nytt. Skapar han ur det gamla någonting nytt. Det är inte ex nihilo som första gången.
Precis.
Så att det
är väldigt vackert och det är hoppingivande när du säger det. Och det här är ju intressant att också göra definitionen av Jesu uppståndelse. Att vi snackar inte om något andeväsen. Vi snackar inte om någon sorts hallucination eller andlig uppenbarelse att Jesus liksom på något sorts metaforiskt sätt uppstår. Utan han är där, han äter med dem, han stoppar bröd och fisk i munnen. De får ta på hans kropp, Thomas får trycka sitt finger genom hans sårmärkta händer.
Om han nu behöver det.
Ja, om han behöver det. Han vandrar tillsammans med Emmauslärjungarna, som vi sa, och sitter ner och till bords med dem och äter. Och han talar ur skrifterna. Så det är helt tydligt att det här är en kroppslig uppståndelse. Men det är en uppståndelse som visar på att här är en ny skapelse.
Precis.
Den ger liksom en fingervisning om ett förhärligat tillstånd.
Exakt. Ett enkelt sätt som N.T. Wright anger i den här populära boken är ju att han har liksom en himmel- och jordkropp.
Just det.
Och det tycker jag är användbart. För som man brukar säga att Gud har skapat jorden med Bibelns språkbruk, det är en del av Guds skapade verklighet som vi uppfattar med våra sinnen normalt sett. Och som är tid, rum, materia. Men himlen med Bibelns språkbruk är ju den del av Guds skapade verklighet som vi normalt inte uppfattar med våra sinnen.
Allt var synligt och osynligt där.
Precis.
Så har vi två dimensioner.
Ja, exakt. Och efter uppståndelsen så verkar ju Jesus vandra obehindrat mellan de här. Det är därför han helt plötsligt kan försvinna.
Just det.
Men en gång ska jag komma åter och förena himmel och jord.
Underbart.
Ja.
Vad ger då detta för några, liksom, vad är den rena utdelningen för oss som vi tänker lite det du var inne på innan med Paulus uppmaning på slutet i första Korinthierbrevet 15, så att när vi lever ljuset och verkligheten av uppståndelsen här och nu, vad är det för konsekvenser och vad är det för något hopp inför det som är en verklighet för oss alla, vad vi än kallar oss. Om vi är ateister, agnostiker, pietister, metodister, cyklister, vad vi än är, så kommer vi alla att dö en gång. Vi kommer alla till att möta sorg, saknad, helt plötsligt rycks någon bort ur livet alldeles för tidigt. Vi tänker, hur ska jag kunna bära detta? Evighetshoppet. Men om vi börjar här och nu.
Ja, för det första är det ju alltså det, vi kan ju verkligen instämma i apostelns ord om att döden är vår fiende. Det är vår sista fiende. Och att på något sätt att det ger ju en väldig styrka på något sätt att kunna se realistiskt på tillvaron. Att döden är ju, visst, döden kan komma som en befrielse efter långt och svårt lidande, visst. Men ytterst sett så är det ju ändå så att det är det förnedrande för oss människor, vi som är skapade till livet. Att skapa till gemenskap med varandra. Skapa till gemenskap med Gud och varandra. Och att vi en gång ska få skiljas. Men det hoppingivande är ju då att jag så är det, men det är inte slutet.
Nej.
Och Gud har gett oss anden som en borgen. Och på tal om helkyrklighet så är ju liksom, jag menar, det tror jag är den pentekostala och karismatiska förnyelsen i västkyrkan. Det för med sig, vad ska man säga, ett korrektiv på just när det gäller uppståndelsen och anden. Både andra tredje hos trosartig, men andra när det gäller uppståndelsen. Alltså vi behöver mer seger även i svenska kyrkan.
Och jag tänker på det ordet som citeras väldigt ofta i pentekostala sammanhang, som väldigt sällan citeras i våra sammanhang. Det är att samma ande som uppväckte Kristus från de döda bor i er.
Ja, jag älskar den.
Där har du ju liksom den här uppståndelsekraften är tillgänglig.
Exakt. Så, och det handlar ju också precis som, jag menar, och där är ju helkyrkligheten så viktig, att det är ett både och som du pratar om. Att det är både kors och seger.
Just det.
Men alltså det är inte bara kors.
Nej.
Utan vi segrar genom korset. Nej, men alltså det behöver vara en helhet. Det är precis som att det gudstjänst och sändning.
Just det.
Och vi talar mycket om en missionsformad kyrka. Och det behöver vi komma till, att det är vår kallelse, att vi kallar det att bli sända. Och i det här sammanhanget så tycker jag det är ett av hans goda bidrag. Tom Wright, det är sin bok Entry Right. Han skriver att vi behöver också ha en hoppformad sändning.
Just det.
Alltså uppståndelsen ger oss också både en kraft och ett hopp i vår sändning. Att be och arbeta för Guds rike och för den nya skapelsen redan här och nu.
Vi brukar ju tala om att varje söndag, alltså inte bara påskdagssöndag, utan varje söndag är en liten påskdag.
Så exakt.
Att, och där tycker jag om det här du talar om, liksom, både samling och sändning, att vi kallas att återuppleva i varje gudstjänst. Då kommer vi in, vi samlas. Vi kommer mot korset, vi får ta emot korsets frukter, alltså vi får syndernas förlåtelse, skulden är sonad, här är försoningen, den räcks till dig. Men vi stannar inte där, utan vi går vidare.
Precis.
Och vi landar alltid i en sändning. Alltså, bra och dåliga gudstjänster slutar ju med en sändning. Där prästen, ställföreträdande, räcker ut sina händer. Och ger oss välsignelsen och sänder oss ut tillbaka till vårt missionsfält. Som kan vara vårt vanliga arbete, som kan vara våra olika kallelser här i världen. Och då är det viktigt att upptäcka att nu är vi på andra sidan korset.
Ja.
Nu går vi med, eller ska vi säga att en uppståndelse går med oss.
Exakt.
En uppståndne går med oss.
Precis. Och vi uppstår i anden. Ja. Alltså det är det fina med att falla på knä vid den heliga måltiden. Att vi stiger upp.
Vackert.
Och i Nya Testamentet är det så många gånger Jesus säger stig upp, stå upp.
Ta din säng och gå.
Ja, precis. Ja, men det är ju inte för intet som det finns med så många gånger i evangelierna. För det är liksom, det ger en försmak av uppståndelsen. Nej, men vi får stå upp. Och vi får lyssna till sändningsorden redan där. Och sen blir vi sända. Och jag tror att det är en annan sak som vi behöver också upptäcka i vår tradition. Återupptäcka. och som också är en av mina käpphästar. Och jag vill passa på här. Jo, vi pietistisk och luthersk och så har varit väldigt bra på den individuella sändningen och kallelsemedvetandet som individ och familj kanske. Men jag tror att där behöver vi också ett både och. Det är rätt och sant, rätt och riktigt och tillbörligt och rätt. Men vi behöver också ha en gemensam sändning som församling och som kyrka.
Just det.
Och att vi också tänker på det. Hur sänds vi ut? Eller hur evangeliserar vi? Och hur arbetar vi med både ord och handling? Alltså både evangelisation och diakoni.
Mm. Som ett kollektiv helt enkelt.
Som ett kollektiv.
Som Kristi kropp.
Som Kristi kropp.
I Falkenberg.
Ja. Och det tycker jag varje församling och varje församlingsledare och behöver liksom reflektera över. Vad gör vi tillsammans? Och det kan variera och så va. Men ett sätt är ju att man arbetar med alfa och beta-kurser eller någon form av både utåtriktad och fördjupande undervisning. Och att man också tänker på hur hålls vittnesbördet samman, alltså både ord och handling, recension och diakoni. Så att det inte är liksom vattentäta skott eller så.
Nej, och det här är på riktigt. Jag tänker, det har varit intressant det här efter att ärkebiskop Martin Modéus var i 30 minuter.
Ja.
Och uppståndelsen kom på tal. Och hans lite chockerande, men hans svar där att han vet inte hur Jesus kunde uppstå.
Nej.
Men han fullständigt tror på uppståndelsen. Vilket verkar komma som en chock för Holmberg, den skarpa journalisten som jag tycker, han kan verkligen driva på sina frågor. Men han var tyst hur länge som helst, det kändes som en evighet. Och jag tänker att på svallvågen av sådana samtal så kommer det här liksom som både ett mysterium men som är en verklighet.
Ja.
Och som har gjort skillnaden för så många människor. Du nämnde pietismen och en gren av det var ju hanhutismen.
Ja.
Från greve Zinzendorfs guds nere i södra Tyskland. Ja. Som spreds över hela världen. Ja. Och de här människorna, de var så förankrade i uppståndelsen och kraften att de inte var rädda för döden.
Nej.
Och denna tron som ibland var ganska lågmäld men bergfast, den skapar ju sådana ringar på vattnet så att John Wesley, den stora metodismens fader, han sitter på en båt.
Ja.
Han är utsänd av anglikanska kyrkan till ett parish i Amerika.
Ja.
Han är utbildad, han kommer från en lång prästsläkt och han sitter där. Men de går igenom en storm och han fruktar för sitt liv. Mm. Han är livrädd för döden. Sidan honom sitter ett gäng hanhuttare som ska missionera bland indianer i Amerika. Och han säger att de är helt orädda. De är trygga och vissa om evigt liv. Och detta blir nöd i hans hjärta. Så när han kommer tillbaka till London så uppsöker han hanhuttarna, the Moravians, på Aldersgate. Och han säger att de har någonting som jag inte har. Och då kommer de här vackra orden. När de samlades, jag bara läste Luthers huspostil.
Ja.
Och det här tillfället så läser de förordet från Romarbrevet. En av mina älskningsskrifter.
Ja.
Och när han då får höra evangelium enligt Luther om Jesus Kristus så står det: "When I heard those words was my heart strangely warm." Och det ledde till hela metodismen sen.
Ja. Det var en lucka i min kyrkohistoriska. Jag visste inte att hanhuttare hade betydelse för Wesley där. Men det gör ju... Det slutar ju cirkeln där omkring Rosenius på något sätt.
Eller hur?
Ja.
Hällkyrklighet.
Ja.
Nej, men det är härligt att tala om uppståndelsen, David.
Ja.
Och om vi ska landa detta då, så om du skulle vilja ge en hälsning, det är många präster, många pastorer, predikanter och andra underbara läkfolk, kristna medlemmar från många olika kyrkor som lyssnar på den här podden.
Ja.
Vad skulle du, om du fick ge en 2 minuters appell om uppståndelsen, vad skulle du vilja säga till dem utifrån en själavårdande karaktär, utifrån en uppmuntrande karaktär om just uppståndelsen?
Alltså, studera uppståndelsen, uppståndelsens vittnen, vittnesskildringarna och även Pauli brev om uppståndelsen, och låt dig beröras av det och meditera inför mysteriet. Och sen så jag tror att det verkligen kan ge ingjuta kraft och mod och hopp, både för enskilda och för församlingar och för vår tid och vårt land. Och sen är det väldigt viktigt, för börja med uppståndelsen, så här, Kristi, både Jesu kors och uppståndelse, både korsfästelse och uppståndelse. Som vi säger till de nydöpta, den korsfäst och uppstånden kallar dig att vara hans lärjunge. Börja där. För kommer den kroppsliga uppståndelsen på plats, ja, då faller liksom den goda skapelseteologin och en god judisk-kristna tron på en god och allsmäktig Gud som har skapat allting gott. Det stämmer ju ens, för han vill göra allting helt och gott igen. Och då faller också eskatologin på plats.
Precis.
Och jag har, med det slutliga hoppet om, alltså vi tror ju på att det blir vi får ett liv efter döden, som vi säger, och som N.T. Wright säger, att det finns också ett liv efter livet efter döden, nämligen när Jesus kommer åter vid tidens slut och det döda uppstår och de som lever förvandlas, att vi alla blir förvandlade att bli lika honom.
Och här kommer ju hoppet om en ny himmel och en ny jord.
Precis.
Den verkliga nyskapelsen, den som har ju fått smaka redan nu men ännu inte.
Exakt.
Hoppet för hela vår tillvaro.
Ja.
Inte bara att vi ska bli några gulliga änglar som svävar omkring med harpor i himmelens
exakt.
Sky.
Exakt.
Utan det är ju den fallna jorden ska bli pånyttfödd.
Exakt. Det himmelska Jerusalem ska sänkas ner. Det är ett bildspråk. Men det är inte det att vi ska evakueras. Nej. Utan det att himmelen ska komma till oss och förvandla.
Brian Sand, som jag citerar idag, han säger att the solution is not that we go away, it's that he comes back.
Precis, exakt.
Ja, men härligt. Jag hoppas att du som lyssnare till det här poddavsnittet känner av hur uppståndelsekraften strömmar ut genom högtalarna och i dina hörlurar, eller hur du nu lyssnar. För att jag känner hur glädjen bubblar inom mig när vi talar om detta. Och det finns kraft i den objektiva sanningen som det finns goda skäl för, som står utanför min egen subjektiva tro. Att tro att Jesus Kristus, Guds son, har uppstått ifrån det döda. Att han faktiskt lever och är verksam här och nu. Och sen är det underbara att precis som Emmausvandrarna på uppståndelsedagen fick möta den uppståndelse. Och också göra en subjektiv upplevelse. Brann inte våra hjärtan när exakt. Han utlade skrifterna för oss. Så du kan luta dig mot dessa objektiva fakta som står fast även när du tvivlar. Även när du går igenom mörker. Även när du går igenom saker som inte tyder på att det finns någon uppståndelse. Så får du vila dig på kyrkans tro, på de objektiva satserna, lärorna. Men Jesus Kristus lever. Jesus Kristus är närvarande genom sin heliga ande när vi samlas i hans namn. Och precis där du är just nu och lyssnar, så kan Jesus också få möta dig på ett sätt så att du känner att brann inte ditt hjärta när skriften helt plötsligt inte bara blev objektiv för dig, utan blev levande och subjektivt rörde vid ditt inre. Med de orden så tackar jag David. Tack för att du var med.
Tack Magnus.
Tack för att jag får vara här i Falkenberg. Så fram emot en hel helg tillsammans. Och på söndag så celebrerar vi och predikar detta mysterium här exakt. I den stora kyrkan mitt i Falkenberg.
Vi ska proklamera att den korsfäste är uppstånden och lever.
Amen. Vi önskar dig välsignelse, du som lyssnar på Reformera-podden, och lev i denna fantastiska verklighet att Kristus är uppstånden. Uppståndelsekraften finns tillgänglig för dig. Samma ande som uppväckte Kristus från de döda verkar också i dig. Med de orden säger vi tack och hej.